hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Takk Torbjørg og Line for at jeg får komme. Det er andre gang. Og jeg besøker mange menigheter under et år, men dette scenario her, liksom forferdelige sitteposisjonen dere må ha. Det finnes ikke noe hardere kirke i hele verden. Omsorg, jeg får en god stol. Og så røtter. Det så deilig med røtter. Jo eldre jeg blir, så finner jeg ut av at jeg har visst behov for røtter. Jeg vet ikke, Rune, jeg tar sikkert feil, men vi har kanskje kjent hverandre i 30 år. Minst. Et eller annet sånt. Kom du til Saronsdal og gikk på bibelskolen i 96, eller? Ja. Så vi runder 30 år her nå. Ja, så første gang var under disse to møteukene i Arendal, Tony. Og nå var det? 2005. Fem? Ja, gjette fem. Vi fikk en fantastisk torsk. Det husker jeg. Og en blir frelst, som jeg møter hver gang jeg på gjenbesøk i Arendal. Hun kommer frem og sier, du var her 2005, og Jesus elsker du. Så røtter er noe fint. Så jeg står og mimrer her nå og er takknemlig over å få treffe folk som jeg har kjent lenge. Men jeg kanskje er ukjent som vanlig hos alle. Det er mitt liv å være ukjent nemlig. For jeg går til de unnade folkene. Og da ender den opp i Ytre Randesund av en merkelig grunn. Men den er ikke så merkelig. Dere var med og støtta og gav fantastiskt forrige år inn i prosjekt Marvari. Dette folkeslaget som er gjemt bort i ørken og som ingen kan gå til unntatt noen muslimske tv-team som vi betaler for å reise dit med dieselgenerator og en svær LED-skjerm. Og da plutselig kan vi være der gjennom mobiltelefoner og forkynne evangeliet. Og det har skjedd så mye på bare dette år. Jeg gav dere statistikk at nå har vi, jeg tror jeg nevnte 40 menigheter eller noe sånt. Nå har vi holdt på siden pandemien der nå. Og det er jo kun 125 000 mennesker. Men det er jo liksom nesten hele Kristiansand. Og den som står her og sier, nei, men vi kan vinne Kristiansand på 5 år, den blir nok ikke lenger langvarig i sin pastortjeneste. Men vi håller ju på att nå hela det folkeslaget. Det är helt fantastiskt. Nu är vi uppe i 102 menigheter. Och vi sitter alltså i en studio hemma i Sverige, talar till en sort kamera och säger hallå! Pröver att vara motiverad och inspirerad. Hyggligt att se er! Och så har vi en mobil då, där vi 3 sekunder efterpå ser reaktionen nere i Pakistan hos Marwari-folket. Våran de liksom bara... De har aldrig sett en tv. Så det kan nästan snacka om manipulation alltså. De tror ju vi är bak den där skärmen och liksom. Men. De får evangeliet. Och under och tegn sker ju. Nå förra uke så talte sönnen min Simon och så spör han efter talen och efter bön för psyke om det är någon som vill fortälla att jag blir tillbredet. Och Jesus är där, även om inte vi kan vara där. Och så kommer det då upp en mor med 3 barn. Och de står, den minste var nog bara 4, 7 och 11 eller något sånt. Och så står det där. Och hela folket har bara skriker och bröler och ropar, för de har förstått. Men våra dejliga muslimske tv-team har inte förstått ända. Så de pröver att få fram budskapet. Och det blir överröstet av folkemassens sin glädje. Det är väl cirka 2,500 från detta illgamle folk Marwari där. Till slut så når ju informationen fram. Alla 3 gutterna är fött stum och nå snackar de för full hals liksom. Och tänk då, i en liten landsbygd där det kanske bara bor 3,000. Och så är 2,500 med och ser när det sker. Jag tänker att det var sånt det av och till var i Nya Testamentet när Jesus gick fram, att alla fick se det, alla talade om det, alla upplevde det. Och det är inte lätt att ta till sig sån en under och tegn, för vi kan ju av och till märkligt nog föle på att det sker ingenting i Norge, det sker ingenting i Sverige, men det är inte sant. Och vi må hjälpa varandra och huska på alla de goda ting Gud gör mitt ibland oss hela tiden. Alltså jag blir väldigt imponerad när det är en som har lite ont i ryggen som liksom nickar och ger mig rätt här. Så vad undskyldning har du till att inte se halleluja? Hur många av er har fått bönesvar en gång? Det är allesammen, nästan. Och det har hört om mirakler, men hvis du verkligen tänker det om så kan du ettervärt huska att jo, jammen blev ju kanske inte jag helbredet också, muligens. Ikke alle, men ganska många. Men vi snackar inte om det i hänsyn och i respekt för de som sliter med sykdom nå. Kanske det är en av grunderna att vi inte är så gärna. Men tack gode Gud för att Markus skrev ner alla mirakler som skedde, eller så ville det bli en väldigt tynn bok. Markus evangeliet 3 kapitel. Jesus blev född, han döde, han kommer tillbaka. Men däremellan har Markus bara pöst in med alla under och tecken och mirakler som sker. Kan du förstå David när han säger min själ icke glöm vad gott han mig gjort? Eller min själ kom hans välgärningar i hu. Jag har forskjellige översättelser. Jag har vuxit upp med i den norske bibelske historien. Han som dräpte Goliat, går det an och glömmer det? Att man har stått liksom ett sånt här hode. Kan man glömma det liksom? Ja, han gjorde visst det. Enkelte salmer så du har aldrig hjulpet. Nästan, han är liksom helt förtvilad över hur långt borta Gud är. Och så minner han sig, jag må nog få hjälp att komma i huvud vad Gud har gjort. Min kone blev påkört på Queen's Park Road i London när vi var, gick på bibelskolan i Saronsdal, hade praxis i London. Bästefar visste att vi jobbat med något som hette människor med HIV eller AIDS. Och han var väldigt bekymrad för han tänkte att det kommer bli smittet. Så han bad väldigt mycket för oss. Och det var ju bra. För att vi glömde ju bort, vi var helt i starten på vår praxistid där. Vi skulle vara där i 6 veckor. Och se andra vägen när man går ut. Så kona ligger lite föran, vi ska gå in i Queen's Park Road. Och hon ser ju som vi plejer att se. Till vänster och går rätt ut och blir påkört. Hon kastas 7-8 meter in i parken av bilen som rammer rätt in i hon. Och den gick kanske in, hållt nog 70 km i timmen. Bulka in vindu och taket. Vi hade varit gift i halvannan år. Så den första tanken då som går genom mitt tragiskt deprimerade svenske sinn, det är ju då enkling. Enkelman. Det är liksom, åh nej, jag fick bara vara gift 1 år. Så det är det första jag tänker. Och så går jag bort där och på vägen dit så passerar jag, det heter diadem. Man hade hår uppsatt i en sån med en spik rakt igenom. I trä hade hon ett sånt, vad det nu heter, årspänn eller något. Och det ligger knust på marken och jag bara hon har slått hodet i bilen. Ja. Sen var ända mer sikker hon är död. Kommer bort och efterpå huskar jag om jag rörte vid hon. Men jag huskar att jag tänkte vad ville mamma ha gjort för mamma är psykeplejerska. Och icke bevega nacken och lite sånt tänkte jag. Men hon sätter sig upp och så säger hon det var en dejlig varm soffa. Och så går hon fram till bilen och spör chauffören, how are you? Och han besvimer. Så han har ju sett kroppen far i luften och så kommer det samma spökelse tillbaka och säger, how are you? Hon var så lejse för bilen hon hade haft i sönder. En Golf som var helt smadret. Ja. Jag var liksom som försteinet resten av dagen och bara, oh, oj, oj. Liksom, jag hade ont i kroppen för jag var så i chock över det jag hade sett. Nu är det lite stark lyd här tänker jag. Men det är mig som talar för lavt av och till. Men nu blir jag snart upp i turtall och då kommer ju det blåsa väck. Så. Många år efterpå när hon har gett födsel till vårt tredje barn så får hon en diskprolaps. Och så tar man röntgenbilder då och kommer till oss och säger vi har tagit två bilder nu två gånger för att vi trodde det första bilden blev fel. Vad har du varit med om? Ja, det är ju en diskprolaps. Vi har helt glömt hur Gud räddade hon där i London. Det har gått, ja, det var i 95 det skedde och diskprolapsen det var i 2005. Så det har ju gått 10 år liksom. Nej, jag har inte varit med om något. Ja, så säger lägen. Någon gång har jag sett en sån rygg och det är när de har hoppat fram föran tåg. Det har fullt med bryskbildningar som går in i vartandra och luckar varandra. Du må ha konstant smärte. Går du på morfin? Hvordan sitter du? Det går inte att sitta med en sån här rygg. Och han är helt i chock. Och vi husker fortsatt inte under i London. Nej, det är inte något tåg som har kört på mig. Och så tänkte när kona snur sig till dig. Har något tåg kört på mig? Nej, vi kunde inte huska det. Och han fortsätter att säga... Alltså, kraftiga bilolyckor. Ja, bil, jag riktiga, ja, London, ja. Och blev det sån då? Ja, men det här är helt sykt. Har Gud hållit sin hand döjner runt 24-7 på min kones rygg i 10 år så hon har inte känt något som helst. Men lägen säger hon ska inte kunna gå, hon ska inte kunna ligga, hon ska inte sitta, hon bara flyta i luften. Det är ju helt otroligt. Men så får hon diskprolaps. När hon har fött vår tredje och liksom må opereras för den. Och det blir bra. Ganska bra i hvert fall. Lite dålig følelse i foten. Alltså det är så märkligt. Ett under kan ske och det är verkligen ett punktmirakel. Och så må det till andra upplevelser hvor man faktiskt icke upplever under och mirakler. Men att det går an att glömma en sån ting. Och samtidigt sitter ju bästefar väldigt stressad där och läser salmen 91. Nöjaktig samtidigt. Och han ska ge sina änglar befaling och bära dig på alla dina vägar och stier så att du inte stöter din fot mot någon sten. Där har jag strekat ut fot och skrivit golf. Och på vägar har jag skrivit Queen's Park Road. Det är ett vittnesbörd som jag nästan skammer mig att vi inte har delt det till flera. För vem som vill skulle ju kunna se på den röntgenbild och förstå att hon är ett gående mirakel. Så har hon andra sjukdomar. Och utfordringar. Men detta gjorde Gud. Och det har vi glömt bort. Nu prövar jag att bedra på och nämna det i ny och ner. Vad är det som gör att troen min är levande? Vad är det som gör att jag liksom känner att jag kan dela min tro frimodig med ett medmänniske? Är det för att jag må det? Är det för att Jesus sa att jag skulle göra det? Är det för att den helige ande ger mig kraft och mot och inspiration? Eller vad är det som gör att troen har den där inga livsnerven i sig så att det nytter inte om de säger men jag vill inte tro eller jag tror inte. Och du står där bara helt roligt och säger nej men jag tror. Vad är det som ska till för att troen ska vara en levande tro? Jag kan ta fel och ju mer akademi och teologi du har läst så vill du verkligen bli bekymrad nå. Men för mig är inte troen något som jag tänker ut. För mig är inte troen något som jag förstår. Herren är min hyrde, jag fattar ingenting. Nej, den som kommer att säga att den fattar allt, det gör ju inte teologen heller. De ser ju, de är ju ofta ärliga och säger att vi prövar att förstå, vi prövar att tolka, vi prövar att tyda, vi prövar att finna ut av. Och det blir ju forskjellige rättningar hela tiden om hur vi ska förstå ting. En teologi som kommer ganska starkt, eller ganska starkt, den finns idag inom ett samfund som kallas för EFK i Sverige med 70 000 tillhörare. Open Theism, har ni hört om det? Det är en förklaringsmodell från USA på hur vonda ting kan ske. Man vill förklara att hvis Gud visste att krigen i Ukraina skulle bli startet av Putin, men då hade han väl sett till att Putin hade halkat på trappen och fått sig en stroke eller något, så han inte får gjort det där. Visst Gud visste att det ville ske. Visst Gud visste att det barnet ville få den sjukdomen och dö. Visst Gud visste. Men visst han vet och likväl att det sker, då blir det vanskligt. Och vi ändrar upp i TOCD-problem och vi ändrar upp i andra problem. Och open theism, det drejer sig om att Gud vet inte helt vad som ska ske. Utan att han är lika chockerad som oss, så att säga. Han vet enkelt ting, för det röper ju Bibeln. Att han vet hur ting ska sluta och allt sånt. Men det som sker i enkelt mänskets liv, det är liksom bara lite sånt, hoops! Och det blir ju väldigt många spörsmål hos mig idag. För jag är lite mer som traditionell, att Gud är allsmäktig, allvitande, allestädes närvarande. Så han vet allt, men jag får inte problem med han. Och då är det kanske en väldigt enkel förklaring att säga, för jag känner inte. Så dejligt att vara lite nedsatt i min intellekt så att jag slipper att förstå. Men samtidigt kan jag tro på han. Och allt gott han har gjort och gör hela tiden, det bevisar att han är till att stole på. Jag blir inte uttrygg på Gud. Men för exempel den open theism, den fick en väldigt, väldigt lite för enkel förklaring här, eller presentation för det. Den vinner terräng i Sverige för att man känner, jag kan inte presentera en Gud som inte är helt förståelig. Jag kan inte spre evangelium om en Gud som jag inte vet varför han inte gör något, varför han gör något. En annan ting vi ser i Sverige, särskilt bland unga män då, i 30-årsåldern och uppåt, det är ju att kalvinism får en väldigt sån return. För att man orkar inte tänka tanken och pröva, och det är min tolkning då. Man orkar inte tänka tanken att man ska gå ut ända en gång och säga, vill du tro på Jesus? Jag vill så gärna dela evangeliet. Jag vill så gärna dela troen med dig. Nej, jag orkar inte, för det har inte lyckats. Jag har prövat det i 3 år nu, eller 5 år. Och det nyttar ju inte. Folk sitter ju bara där och jag följer med dom. Aha! Calvin, han har funnit ut av att det är bara de som Gud har utvalt som kommer till och finner troen. Så dejlig! Då ska vi bara finna de som är utvalt. Och då vill det gå väldigt lätt. Och ja, Sebastian Staxet var utvalt. Det är så bra då. Ja. Tora Gillbrandt var utvalt. Fint. Arel Edvardsen var visst utvalt. Ja, men så fint då. Och så ska vi finna ut. Livet får gå. Och så plötsligt bara korsas våra vägar med någon som är utvalt. Och då döper vi dig. Ja, men du var utvalt. Och sen så är den stora grejen att vi ska tillbe och lovsynga och prisa Gud. Ja, helt riktigt. Men man har tagit ett trinn tillbaka i en aktiv levande tro. Så man är inte engagerad i mission för det unådde. Man är inte engagerad i evangelisering. Man är inte särskilt upptatt av att helbreda det psyke och driva ut demoner. Jag vet inte. Jag tackar Gud för att jag nå snart driver ut fler demoner i Norge och Sverige än i utlandet. Tidigare var det tvärtom. Jag tror inte det har blivit fler demoner här, men trycket, det positiva trycket från Gud håller på att öka här hemma. Det är en eller annan liten tant som sitter och ber till Gud för Norge. Så av och till så sker det att folk manifesterar demoner i helt vanliga möten som det här. Och det är ju fantastiskt. Jag ser en lys framtid och blir så tacknämlig för det att vi får göra det han bad oss om. Helbred i psyke, förkynna evangeliet, driv ut i onda onder, döp människor och förkynna att Guds rike är när. En väldigt enkel programförklaring för en elektriker då. Den kan jag till och med lyda. Det är så enkelt upplagt. Men jag följer den här reformerte kalvinismen med att Gud har förutsatt det mesta och att Gud har bestämt att jag skulle göra det där nu. Den tar till slut bort vår frie vilje. Nu kan du gott vara en som är väldigt glad i Calvin och har läst på mycket mer, för det är ju kända amerikanska författare som är helt fascinerade över detta nu. Och du blir lite kränket här nu när jag gjorde det här med telefonen. Men jag tror vi blir lite ängsliga med att dela tron med andra. När vi inte har liksom en fullständig vantätt förklaring. Varför kan det finnas vondskap? Varför finns sjukdom? Varför finns obesvarta bönner? Och så vidare. Och det är bara i Europa man har problem med det. Och USA. Jag möter ingen i Afrika och Indien som har problem med det. Det liksom finns inte. Nu ska jag till Vietnam om någon uker. Och jag vet, jag har varit det så många gånger för det. De skulle bara sitta och måpa hvis jag säger varför svarar inte Gud på mina bönner? Du lever ju. Skulle jag säga. De tänker helt alldeles där liksom. Ja, men du puster ju, hjärtat slår. Har du inte sett gräset, det är grönt, Gud är god. Ja, men det är ju självsagt. Liksom, det är ju inte något som jag ska tacka Gud för att jag lever. Jo, det måste vi göra här. Ja, det är väldigt nyttigt att möta den erfaringen. Men när jag spör folk, vad är det som tar emot mig att fortälla om evangeliet till din medmänniska? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte om det vill höras helt perfekt ut. Och sen är det så, det är så dårskapligt liksom det här. Jo, Jesus kom och så levde han här och så döde han och så stod han upp och så är det i himlen, men han ska komma tillbaka igen. Alltså, vad är det här för budskap? Det är liksom enklare att finna ut av hinduismens brahman och hur det fungerar än att fortälla den kristne tro om Jesus som gick upp och ner hela tiden och liksom det är hela grejen. Eller att jag följer mig till löj. Jag vill inte bli förlatt och jag vill inte bli gjort till löj inför människor. Väl, vi läser väldigt kända ord här nu samman från första Korintherbrev, vers 1 och 17. Det är ett litet långt stycke. Vi ska läsa till 25. För Kristus har icke sänt mig ut för att döpa, men för att förkynna evangeliet, och det är icke med talekunst och visdom, så Kristi kors icke ska mista sin kraft. Jag gentar, icke med talekunst och visdom. Icke visdom. Icke visdom. Så Kristi kors icke ska mista sin kraft. För ord om korset är dårskap. När folk säger att det känns så dumt ut när jag ska dela evangeliet, bra, då är det evangeliet. Visst, det är skickligt dumt, då är det ju dårskap, då är det ju helt rätt. Du är ju på rätt budskap. För ord om korset är dårskap för dem som går förtappt, men för oss som blir frälst är det Guds kraft. Det står ju skrivet, jag vill ödelägga det vises visdom och det klokes klokskap vill jag göra till intet. Var är då de vise? Var är de skriftlärde? Var är denna världens kloke hoder? Har icke Gud vist att världens visdom är dårskap? För då världen icke brukte visdomen till att känna Gud i hans visdom, beslutade Gud att frälse dem som tror vid den dårskapen som vi förkynner. För göder spör ett tecken och greker söker visdom, men vi förkynner en korsfästet Kristus. Punktum. Han är en snubblestein för göder och dårskap för hedningar, men för dem som är kallt, både göder och greker, är Kristus Guds kraft och Guds visdom. För Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Ja. När jag gick i barneskolan så blev det plötsligt i klass 2 min dag när jag skulle viska ut. Jag skulle liksom vara rastvakt kallade det för. Så jag skulle sätta stolen i orden när de andra gick ut på friminut och så skulle jag vaska tavla rein från någon sån sort tavla med vitt kritt. Och jag ville vara så nöje så jag vasket allt som stod på hela tavlan. Och så kommer lärarinnan in. Hon var 91. Hon kunde inte sluta i en liten bygd precis vis-a-vis Pippiland i Sverige. Och jag är så glad för vi hade Margit som lärare. Vi fick tända lys om morgonen och synge salmer och sånt. Ja, det var ingen som blev frälst av det, men allikevel. Det skulle vara ordentlig orgel, som tramporgel och salmesinging. Ja, det var 1800-talet fast på 80, eller slutet av 70-talet. Men där har jag gjort så gott jag kan, för hon var väldigt sträng. Och så kommer hon in och blir så sint. För hon hade ju skrivit i ett hjörne, la stå. Och det hade jag viskat. Det var telefonnummer och det var information om klassreisen. Och hon hade inte skrivit någon annanstans. Så du vet, hon pappa, hon låg där för pappa är pastor i menigheten. Så den kom mycket, men det var så vitt att hon slog mig. Hon slog andra. Men Rickard, det stod ju last då! Ja, beklagar. Så jag lärde mig den. Och den sitter i fortsatt. Jag vill se när jag läser det här. För Guds starskap är visare än människan och Guds svaghet är stärkare än människan. Las stå! Kom inte och visk det här ut. Detta är kraften i vårt budskap. Detta är kraften i kristenlivet. Att vi ända en gång förtäller han döde för dig. Han gav sitt liv på korset för dig. Ja, men de vill inte höra. Ja, det gör de visst. De hör och de säger att det är dårskap. Och då vet du, spot on, bullseye. Jag grejde det. Jag fick förmedlet Guds kraft för att de sa att det var dårskap. Det går inte att vara något annat än martyrer hvis vi ska vara Guds barn som blir brukt av han. Vet du vad vittne heter på gräsk? Martyrion. Jag ska vittna lite om Jesus. Ja, du ska vara en martyr. Du följer att du dör varje gång. Ja, det är helt i orden. Men du dör ju inte då på ordentligt. Så fint har vi det här i Norden. Men i dig själv så följer du kanske att du blir till intet när du ska dela evangeliet med en god vän. För du har inte svar på allting. Det enaste du vet, han döde för mig och han döde för dig. Han besegrat synd och död och han försonat människor och Gud. Och han blödde ihjäl för att i hans blod skulle jag finna frälse och helbredelse och utfrielse. Och nu har han stått upp från döden. Och vet du vad det upptatt med? Han ber för mig och dig. Detta är det enkla evangeliet. Men hvis vi skulle be för psyke nå, så hade det inte skett nå, hvis ikke jeg hade sagt disse ordene. Men når jeg har sagt de ordene jeg har sagt her nå, så finns Guds kraft plutselig i lokalet. Og når jeg sier disse ordene som jeg sa nå, og noen er anfektet av demoner, for det meste de som ikke har tatt imot Jesus, så skjer det ting. De begynner å puste hardere, og de må løpe, og demonene snakker. Det gjør det ikke om jeg sier «Gud elsker deg». Det gjør det ikke hvis jeg sier himlen finnes. Det gjør det ikke hvis jeg sier vi har kirkekaffe etter gudstjenesten. Det skjer ingenting da. Men når jeg forteller om korset og deler det dåraktig som det er, og så enkelt som det er, så er kraften der. Ja, det er helt fantastisk. Og da tenker jeg, da kan alle være med på en eller annen måte. Til og med min sønn som ikke kan snakke. Han har Downs syndrom, han er 24 år. Och han tar folk till Jesus. För han har förstått korset av en eller annan grund. Och han, ja, det slutar omtrent där med att han vet att korset är viktigt och han vet att Jesus är viktig. Och jag har inte suttit och tränat han i det. Jag har inte suttit och lärt han av det. Han följer den inre stämmen. Så på jobben hans så går de av och till turer i byn. Och då går de förbi en stor stadskyrke. Och där tar han ofta någon i händerna och går in i statskyrken. Det är dels för han liker att det är blå, gul och röda vinduer som det lyser sol igenom. Det syns han är väldigt fint. Han står där och bara, oh. Och så går de helt fram till altaret och så tar han folks händer och så må de lägga sin hand på Jesus. Icke på blomsten, icke på Bibeln, icke på bordet, men på Jesus sitt ord. Är inte det speciellt? Det syns jag i hvert fall. En uför gutt som för Golgata icke en gång fick lov att gå in i templet för att han minnet alle om fallet som Adam fick, syndefallet. Och jag vill alla visst är straffet av Gud visst jag har en son med Downs syndrom på grund av förbannelsen som kom in i världen. Och det ramses upp i tredje Mosebok att ingen blind, ingen lam, icke en gång nord med eksem. Och ingen halt och jammen ingen kastrert. Och ingen sa jag blind och döv och stum ramses upp där i tredje Mosebok 22 och ingen lytt. Alltså förstands handikappet, intellektuell funktionsnedsättning får komma in i templet. Det är en vanvördig ting. Och det är en helig plats. Och då är det stärkt att komma till Lukas 14. När Jesus har kommit till jord. Och så säger han, ja väl, inbyte kom inte. Då går vi ut på vägen och stierna. Och så tar han samma lista igen. Då inviterar vi de blinde, de lamme. De... Och så står det i den svenska bibeln, de handikappade. Jag vet inte helt vad det står i Lukas, i den norska bibeln där 14. Men det är fantastiskt. Korset förändrar och möjliggör och förvandlar. Så att min son, han kan bara dure rätt in i det allra helligaste. Sällan om ansikt och uppförsel och allting talar om ett förfall, sånt som mina briller och hörapparater också gör, så är ju den som han är ju den som bara Gud står och längtar efter att ge kläm. Oj vad Gud har längtat, och tack vare Jesu blod är det möjligt. Förstår du forskellen på Jesu blod? Och Gud brukar min son Lukas Gullbrandsen Tony har ju varit mycket i Nissedal. Jag kommer aldrig glömma när vi var med i Nissedal. Och en kvällsmöte bynte sån att Terje Vartni gick fram och sa, jag har fått en melding här. En svärt liten gutt med bara bleje och stora stövletter är på väg till Fjone. Han turde inte se på mig, men han förstod ju att det var min Lukas. Och så säger han ut till allesammen, är det någon som föler för att jag föler, sa jag ju bara gick. Nej, du ska ju tala. Och så liksom Lukas har ju blivit en del av Nissedal på den måten där då. Men så kanske det var ett år efterpå, eller om det var det samma år, så hade man en Morten ifrån Evangeliehus eller Evangeliecentret som hade fått sin placering under sommaren på Nissedal för att klippa gräs och ställa med. Det var ju de som äger själva campingen där som hade han. Och han hade varit missbrukare i Oslo och hade ett vanskligt liv. Han var sint. Han ville inte att det skulle vara kristna möter i Nissedal. Och särskilt när jag skulle tala på kvällsmötena, då måtte han ju klippa gräset rätt vid låven där. Och så stoppar lyden av plänklippen. Jag huskar det så gott. Och han banner och ta bort han, ta bort han! Och min kone löper ut, hon tänker, det är Lukas. Och helt riktigt har Lukas klättrat upp på plänklippen som du sitter och kör på fyra hjul. För han älskar ju plänklipping. Och han, Morten, fick inte bort Lukas. Han är stark, väldigt stark. Han hang runt halsen på en sån. Så resten av uken sitter Lukas i fanget på Morten och Morten sitter sån. Men Lukas vant. Dårskapen vant, evangeliet vant, Jesus vant. På söndagen, mitt i avslutningen av min tale, kommer Morten in med Lukas hon i hon. Och som mina barn säger, det är helt otroligt, det enaste gången Lukas har hållit någon i hon. Så går han, har autism då, så går han in med Morten som om de skulle gifta sig hela gången fram i loven där. Och så bröler Morten ut, denne gutten har fört mig till Jesus! Alltså han var aldrig kristen när han går in där, Morten. Det skedde på plänklippen. Ett eller annat sted där så är den dårskapliga kraften i full funktion. Men jag tror också att min son har en levande tro. Och det, jag kan inte beskriva den så bra med ord för att han har ju inte, han kan inte snacka, han har aldrig läst Bibeln. Vi har fått han till oss nu Bibeln rätt nå då. Han har en bibel, men det är mesta gången han hållit den upp ner så han prövar att se ut som alla andra. Men visst, sån ska det vara. En gång han suttit sån och så det, men vi hade dåp en gång och alla var upptatt vid dåpsgraven i pinsemenigheten som vi lånte för det. Och plötsligt så ser mina andra barn, nej, 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 Lukas, då har han gått upp helt till korset där på alla, omtrent lika höjt som här i en gammal pinsenmet, ni vet att kor och satt sån uppe så. Så där har han tagit av sig alla kläder och står helt naken för han tänker, ska vi bada? Så fint. Så han var på väg ner och skulle hoppa i där samman med de som skulle döpa sig. Otroligt flinke sösken som var med och däckat upp där och integritet. Men jag älskar hans tro. En fantastisk tro på det Det tydliga, det enkla och det klara. Evangeliet fungerar. Tre medlemmar i min menighet är med fordi de har blivit frälst vid att bara Lukas har stoppat dem på torvet och tagit dem i hånd eller sett dem i ögonen. Tre stycken. Raja var helt utdömt av alla. Hon hogg ihjäl en politiman på 70-talet med en borskaffel. Pröv, nej, inte pröv det. Det är helt otroligt hur man kan dräpa en politiman med en gaffel. Men hon var så full av sinne. Hon blev född i en låve som brant ner på 40-talet i Finland i slutet av andra världskrig. Russerna brände ner låven och hon födde tvillingar. Och Mora fann inte Raja. Det var russiska soldater som fann Raja. Tog hon med till Sankt Petersburg. Där växte hon upp på soldathem och blev missbrukt och alkoholiker för hon var 12 år, tror man. Och så blev hon stoffmissbrukare och prostituerad och bodde i Finland och så kom hon till Sverige och hon blev bara mer och mer gal och hade psykopat, sociopat och schizofren. Hon hade en lång lista med de värsta psykiska symptomer du kan tänka dig. Och så blev hon spärrat in i Katrineholm på Karsudden psykiatriska sjukhus. Och så säger Gud till oss att vi ska flytta hem till Sverige och han nämner att vi ska bo i byn Katrineholm. Och vi finner bara ett lokal som vi har råd med att leja för att planta menighet. Det är vis-à-vis Karsudden psykiatriska sjukhus, vägg i vägg. Där fann vi liksom en stove kan du säga, som vi hade lov till att leja väldigt billigt då, för 300 kronor. Och de som jobbar med Raja och andra där som sitter där, bland annat han Thomas Quick, visst är det, husker han, fast han heter Sture Bergvall nu. Han blev ju dömd för massor med drap här i Norge och i Sverige. Han var där och Raja sitter där, lite av en gäng. Och så spör någon kristne voktare, vi ska spör vår chef hvis vi får komma över till er på onsdagen när det har möte, för det är ju fortsatt på en måte inom vårt häng här. Är det okej? Okay? Ja, det går fint, sa vi, så hygglig. Glad de kommer. Men Lukas klättrar upp i fanget till Thomas Quick första gången han ser ham. Jag tror aldrig Thomas Quick har haft ett barn i sin fang. Alltså. Det var så märkligt. Och så går det bara 3 år så börjar han att träcka tillbaka allt sammen. Och idag mår karen ganska bra. Och han är helt frikänd i Sverige. Han har inte gjort någon av dessa drapen. Och Raja, hon var ju kämpesinnad när Lukas klättrade upp hos hunden. Men efter några månader så tog hon emot Jesus och har plantat en menighet samman med mig i en by som heter Eskilstuna. Och det var som forskel att se den levande tro. Ja, hon bannet mycket på finsk. Jag kan otroligt många finska bannord. Och det är lite mer tröck i det. Men det ska vi inte ta nu. Men det var en levande tro till sista underträck när hon döde alltså. Jakob talar om levande tro kontra död tro, inte sant? Vi kan läsa det i kapitel 2, vers 14. Siden barnet är av kött och blod måtte också han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin död göra ände på ham som har dödens makt, det är djävulen, och befri dem som av frykt för döden var i slaveri genom hela livet. Det är ju inte änglar han tar sig av, nej, han tar sig av Abrahams ett. Därför måtte han på alla måter bli lik sina sösken. Och jag personligen lurer på varför jag läser det här nu. För jag är hebreerne. Sån, den var ju väldigt god. Jag blev inspirerad. Jag har fått låna Rune sin bibel. Men det är inte din fel. Nu ska vi se. Hallå. Hebreerne. Oj, oj. Jakob. Där har vi han. To. Ja, på han igen. 2:14. Vad hjälper det här, sösken, om någon kommer från Sverige och säger att han har tro när han inte har gärningar? Kan väl troen frälsa ham? Sett att en bror eller syster inte har kläder och manglar mat för dagen och en av dere säger till dem, gå i fred, håll dere varma och spis dere mätte. Vad hjälper det där som dere inte ger dem det kroppen tränger? Slik är det också med troen. I sig själv. Hallå? I sig själv är den kristne tro utan gärningar död.
Kanske vill någon säga, du har tro, jag har gärningar. Vis mig din tro utan gärningar, så vill jag utföra gärningarna. Visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda ånderna tror det. Lite av en gäng du är. Och de själver. Du tankelösa människa, vill du inte inse att tro utan gärningar är till ingen nytta? Var det inte på grund av gärningar att vår far Abraham blev känt rättfärdig när han bar fram Isak, sönnen sin, som offer på altaret? Slik kan du se att troen virket samman med gärningen hans, och genom gärningen blev troen fullent. Därmed blev detta skriftord uppfyllt. Abraham trodde Gud, och därför regnet Gud han som rättfärdig, och han blev kallt Guds vän. Det ser alltså att människet kännes rättfärdig på grund av gärningar och inte bara på grund av tro. Var det inte slik med Rahab också, hon som var prostituerad? Hon blev känt rättfärdig på grund av gärningar, för det hon tog emot utsändning och slapp dem ut en annan väg. För som kroppen är död utan någon, så är troen död utan gärningar. Martin Luther fick som problem med det här stycket, så han strök hela Jakobs brev. Vi tränger inte den, sa han. Han ville ha bort Jakobs brev från Nytestamentet, och han översatte latinske Nytestamentet till tysk. För han kände ju det här, det är ju rättfärdighet vid tron alene, icke vid gärningar. Det han inte tänkte på, det är att när vi verkligen bär på en tro på Jesus, så vill det producera gärningar av sig själv. Det bara kommer. Och det är sådana enkla gärningar som att du har kommit hit idag. Men det är ju lite av en gärning att få en norrman att stå upp på lördag morgon och komma på seminar om död tro. Det är verkligen krafter som är i sving då. Uppståndelsekraften. Det har en väldigt fin pastor. Torbjörn Oline skrev till mig så när jag sa, vad slags folk är det som kommer på lördag förmiddag? Då skriver han, de sultne. Och sån, kaffen var väldigt god, men det har ju inte blivit någon blötkaka ända. Så du är ju sulten på Guds ord. Du är ju sulten på mer av Gud. Får ett privilegium för mig att stå här. Och så talar jag om sådana enkla ting, så jag nästan skammar mig här nu. Men jag har tänkt på det här, jag bett för det här. Åh, att Gud skulle få hjälpa oss vidare in i denna levande tro. Där korsets budskap är en självfölge, och vår egen rykteri och anseelse betyder ingenting. Han betyder allt. Jag tror det är det du längtar efter. Jag tror det är det du vill. Så de gärningar Jakob efterlyser, bror av Jesus, det är gärningar som samsvarar med att man verkligen tror att Jesus lever. Och det kan vara så mangt. Det kan vara psykeplejersken som faktiskt tar hand om ett människa och stille i för sig själv ber en bön om att Gud ska välsigna den här patienten. Kanske inte döper de, för då vill de dö. Eller något annat. Det är vanskligt att börja exemplifiera. Men jag vill bredda, jag vill vide lite att det inte bara är när du vittnar om Jesus. Men dessa gärningarna är Gud i samfundet genom dig. Halleluja. Och det vill få fantastiska konsekvenser och skapa välsignelse för lång tid framöver. Men en tro som bara är något tänkegods och som liksom bara är helt statisk där uppe och som inte får till någon gärning, ja, den är i följe Jakob död. Vad kan tro göra då? Vad kan en levande tro göra? Ja, vi har ju några exempel. Och nu blir det flera bibelord här då. Vi kan börja med Matteus 17. När jag läser det, så vill du känna det igen. Vers 19 och 20. Då har Jesus helbredet en gutt som hade en ond ånd. Och efter det, disciplerna hade prövd, men det gick inte. Så efter det så snackade disciplerna med Jesus. Han hade ju tagit ut onden, den onda onden av gutten, och han blev frisk. Då disciplerna blev alene med Jesus spurte de ham, varför kunde inte vi driva ut den? Fördi dere har så lite tro, svarte han. Sannliga sidor, om dere har tro som ett sennepsfrö, kan dere si till dette fjellet, flytta här fra och dit, och det ska flytta sig, och ingenting ska vara möjligt för dere. Det är lätt att tänka när man läser Bibeln nu att ja, riktigt, jag har för liten tro. Och att liksom Jesus nästan med en sån sarkasme och arroganse. Ja, ja, det har ju så liten tro. Och så börjar han snacka om att flytta fjäll och grejer. Kära tider. Det är våldsamt stora trosprojekt han snackar om. Men husk att vi är för Golgata. Husk att vi är för pinsedag. Husk att det fortsatt är fullt ut judisk tillstånd och det är kun Jesus som är frälst. Han är Guds son. Och han talar till jöder som ända icke har den helige ande, men de har fått göra uppdrag och gör ting på Jesus sin befordring och det har gått bra. Därför är det lite för styggt. Varför gick det icke? Vem skulle de tro på? De trodde på Adonai, de trodde på Jehova. Men vem var Jesus egentligen för de? Han påstod att han var Messias och det lignade på det. Han gick på vannet. Ja, det hade han inte gjort då, men han gjorde kraftiga ting. Men han hade ju inte dött på korset. Han hade ju inte sonet deras synder. Han hade ju inte öppnat vägen till Gud. De hade inte blivit fyllt med en helig ande. Och det har du! Tänk för en forskel det är på dig och den stackars Peter där som prövar att göra sitt bästa och inte får det till. Men du har hela Guds härlighet boende i dig. Du är akkurat som Jesus var på jord. Det är helt fantastiskt. Och vi må minna varandra på det. Att vi faktiskt är det folk som har en tro som fungerar. En levande tro som gör underverk. Visst vi då ber för folk. Jag har ibland fått spörsmål på bibelskolor. Och för det är ingen blinde som får syn i Norge. Då spör jag alltid. Norr sist la du dina händer på en blind? Det har jag aldrig gjort. Och för ingen döv som får hörsel i Norge? Ja, när sist bad du för en döv? Nej, det finns ju ingen. De är opererat hela gängen. Nej, det finns döver, men det är ju få. Och så vidare och så vidare. Så vi går in i den pessimistiska tankegången att tron egentligen inte fungerar. Men hallå, den fungerar. Vi har en öj utanför Göteborg som heter Hönö. Och på den öja där, åh kära vad tia gick. Nå förkynner jag gott evangeliet, det är gröt på gång. Väl, på den öja där så... så ryktes det om när de... Ja, men på 60-70-talet skulle liksom få bort några fjäll. Så gick ju fiskarna ner till hamnen och tog emot båten från Göteborg som kom fullastet med dynamit. Och i stora träsker så placerade de det på torvet där. Men det var ju viktigt att det inte kom i urette händer. Så fyra fiskar, gamla män, satt och voktet hela förmiddagen tills färgen kom med lastbilen som skulle köra det ut till de som skulle spränga bort på forskjelliga städer. Och medan de satt där så kom de unga gutterna nercyklandes och så sa de, varför sitter de på det där? Det här är väldigt värdifullt. Det ser så gammalt ut. Ja, men det fungerar. Det är gamla kassen, men det som är i kassen, det fungerar. Vad kan det göra? Vad är det för något? Ja, det är lite papper. Så är det sort pulver och så är det lite sån lunte och det fungerar väldigt bra. Det där kan ju inte fungera. Jo, det är flöttefjäll. Alltså av och till följer jag när vi läser sådana bibelord att vi blir sittande som de gutterna på cykeln där och kritiserar. Kyrkan ser så gammal ut. Det är bara lite papper. Men dessa gamla männen sa, visst är det visste vad detta var så skulle det rygga tillbaka. För det är dynamit. Och evangeliet är dynamit. Låt oss stå. Låt oss vara eniga om det. Att det vi har att ge till människor, det är ren dynamit. Och vet du vad? Och dela den dynamiten vidare med andra gör att din tro växer. Jag har sett det i mina klass, alltså mina kamrater sitt liv. Både de jag fick se komma till tro på Jesus när jag var 18-19 år. Och de som jag fick gå på bibelskola med i Sörensdal samman i klassen min. De som inte delar evangeliet, de har inte en tro som växer. Men de som delar troen, de får uppleva att troen blir större. Så hvis du själv sitter och lurer på varför växer inte min tro? Nej, men del troen så ska du jammen få se att den växer. Och är det psykologi eller är det Gud? Jag vet inte, men Billy Graham sa det. A shared faith is a growing faith. Han sa det hela tiden. Visst vi delar tron så växer den. Och jag tror inte det är bara en mänsklig suggererad effekt. Det är ett under som sker. Dale Moody, en känd gammal evangelist i Amerika, han sa när ett människa verkligen blir fyllt med evangeliet så kan ingenting stoppa hon. Hun må snakke, eller så dør hun. Det ligner litt på Paulus. Ved meg, hvis ikke jeg forkynner evangeliet. Og egentlig så jo evangeliet Jesus. Det Jesus selv som vil ut av din munn. Det det som greia. Han vil slippe til i menneskets liv, og han har din munn, og min munn, og våre hender, og så videre. Så troen, den kan flytte fjell, og vi jammen de som kan flytte fjell. Og da det mange som har gjort det her til problemer og alt mulig. Fjell fjell. Problem problem. Nå vi på dårskapsseminaret. Halleluja. Ja, men har du prøvd flytte fjell? Nei, men jeg kjenner en som har gjort det, og det gikk veldig bra. Fast han levde på 1100-tallet. Han hette Simon. Alle muslimer i Kairo tror på det. Det helt utrolig. På Riksmuseet i Kairo så kan du gå inn og lese om hvordan fader Simon, ortodox prest, flyttet et stykke av Mokatamfjellet rett ut i Middelhavet for å bevise at Jesu ord sin fungerer i 1128, 17 november. Jeg vet at du tenker, ja, men det kan jo ikke være riktig. Nei, men da er ikke det her heller riktig. Et svært klippstykke ligger ute i Middelhavet 40 meter fra hverandre som passer akkurat inn i den firkanten som skåret i hele fjellsiden i Kairo som kalles Mokatam. Og Mokatam betyr skåren ut, der den alltid heter på arabisk, skåren ut. Og der inne så la man søppel. Helt opp til 80-årene la man søppel der. Og da flyttet masse innvandrende folk fra Sudan opp der og begynte å sortere søppel. Og da kom kirken dit for å hjelpe de. Og så har jo fader Simon, som nå også heter Simon, startet et fantastisk arbeid der. Prayer Mountain of Mokatam. Eller Garbage Collectors kan du google på YouTube og så får du se allt sammen det här. Och han fick ju be till frälse med så många så han trängte en väldigt stor kyrke. Och där står han och läner sig mot det här klippstycket som Gud har skåret ut. Och så sa han bara, käre Gud, du som gjorde det här, hjälp oss att få pengar till en kyrka. Och så bara raste han in i en svärt hull, plats till 10 000 människor. Jag själv präkade. Det är 6 000 muslimer föran mig den dagen. Det är healing meeting var torsdag. Och då bara kommer det massor med muslimer från Kairo dit för att bli helbredet. Och så står fader Simon där och förkynner evangeliet. I det som Gud en gång gjorde 1128, 17 november, när han kastade en bit av ett fjäll. Det är väl fint att veta då nästa gång du hör det. Gud kan kasta dina problem i sjön. Ja, ja, det kan också göra. Man kastar fjäll också. Det är klart, boken är sann. Ellers fungerar ju ingenting. Hvordan kan du vite att så högt älsket Gud världen? Nej, det är inte säkert. Så lavt älskat. Allt är sant. Allt fungerar. Allt är rätt. Tror det, så får du uppleva det. Tack gode Gud för en levande tro. Tack för att vi har fått en uppgave som egentligen är så enkel men som vi av och till gör lite komplicerat. Lär oss, Herre, vad evangeliet är. Lär oss igen det glada budskap. Lär oss igen kraften i och dela dig med människor. Välsign maten och fällskapet. Amen.